Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och med mig har jag som vanligt Kristoffer Gullin. Unge herr Gullin, hur har din vecka varit?
Den har varit bra faktiskt. Jag har hämtat en ny bil som jag sitter och provkör just nu, en Kia EV6. Kommer nog prata lite mer om den nästa vecka kanske, vi får se. Himla trevlig bil.
Jag har ju hört på omväg att du har gått och kärrat ner den här bilen.
Alltså du vet hur det blir ofta kärlek vid första ögonkastet och sen så allt eftersom relationen fortgår så hittar man ju de här små störande grejerna som man måste anpassas efter. Så att vi får återkomma till det tror jag.
Just det, jag har varit gift i 15 år så jag vet precis vad du menar. Men jag gläds med dig ändå att du fick lite där i början lite såna här endorfinkickar av att sätta sig i en bil och bara känna att det här är så himla rätt. Särskilt med tanke på att det är en Kia. Får väl se vad du tycker och tänker. Jag vet att du har några vänner som inte är så himla glada i appen till exempel. Men vi ska inte fortgå där, men jag ser att vi snickar det här i kameran.
Ja.
Vi ska ju se om övriga delar av landet delar ditt gillande här. För i det här avsnittet ska vi nämligen nästan uteslutande tala om senaste kvartalets försäljningsstatistik. Och det blir liksom ett nytt inslag här som kommer 4 gånger per år som heter just kvartalsrapporten. Men först lite nyheter. Och det här är någonting som Kristoffer Gullin inte har tyckt om, i alla fall tidigare. För vi ska nämligen prata om differentierad prissättning på laddare. Det är InCharge som inför just detta. Man säger att mellan 18 och 12, alltså mellan 18 och 12.00 på dagen då, så är priset på snabbladdare, det vill säga 50-350 kilowatt lägre. Medan 12 på dagen då till 18 på kvällen så är det dyrare. Syftet är att jämna ut när vi laddar för att stabilisera elsystemet en smula. Det ska ju sägas att InCharge driftas ju av Vattenfall. Det är ju deras laddnätverk. Sen så kan lokala energibolag och sådär som inte nödvändigtvis är en del av Vattenfall ansluta sig till det här nätverket. Så ofta när man ställer frågor om specifika laddare då mejlas man runt i halva elleverantörs Sverige då. Men det är inte bara de här två tiderna innan och efter lunch utan de är uppdelade efter 4 tidsslottar faktiskt i form av 00 till 06. Sen har vi 06 till 12.00. Sen har vi 12.00 till 18.00. Och sen har vi 18.00 till då igen 00. Det vill säga, eller 23.59 då kan vi anta. Skillnaderna när jag kollade här och nu så låg det på 6,50 kronor per kilowattimme som dyrast. Och 3,50 som billigast på HPC. Kristoffer, ska vi en gång för alla definiera upp vad HPC står för.
Det står för High Power Charging. Så att vi laddar supersnabbt där. Eller snabbt,
ja,
i alla fall.
Jag har alltid tänkt att stå för High Performance Charger. Men det är nog lite helt enkelt valfritt där. Snabbt går undan i alla fall.
Det
är nämligen ett samlingsnamn för laddare som ligger på 150 kW och uppåt.
Jag måste säga att HPC låter ju mycket bättre än ultra supersnabb laddning eller vad de nu kallas. I vissa av dem.
Ja, det gör det ju. Hypercharge och sånt finns ju också.
Ja, men precis. Ja. Man har gått lite väl extremt.
Precis. Vi får se när Plaid Charts börjar då. En referens till Teslas. Det är ju en referens till, vad heter det? Spaceballs, va? Heter filmen?
Ja, jag tror det. Mm.
De kör, det är snabbare än allting annat. Då går man in i Plaid.
Det kanske är deras nya V4-laddare som du har varit och besökt.
Just precis.
Kommer kallas.
Det har jag. Jag åkte ner till Nederländerna och tillbaka för att ladda. Det gick exakt lika snabbt på dem som allting annat, så att säga. Det är ju inte laddarna i Tesla-bilarna som ställer till. Det är ju laddarna, eller för sig, det är laddarna i Tesla-bilen som ställer till. Det är inte laddarna utanför. Men det, vi ska fortsätta med min charge. Och för 50 kW laddning då. Och det är alltså snabbladdare, men då inte high performance eller HPC. Då låg priset på 5,50 som högst och 2,50 som lägst. Så att det blev ganska billigt där på natten. Men. Till det så kommer även minutavgift på 1 krona per minut då. Och Kristoffer Gullin, du har tidigare i podden varit, jag skulle säga att du har varit kategoriskt skeptisk till, ska vi kalla det, tidsbaserade priser. Är du fortfarande?
Ja, jag tycker inte om det. Jag kan förstå att man har tidsbaserade priser efter, säg, 30 minuter eller 40 minuter eller efter 80% laddning eller någonting sånt. Eller alla stationer, alla laddstolpar på stationen är fulla, så då har man minutpris för att folk inte ska stå och ticka upp till 100% eller så. Men när man har det redan från start så här, då känner jag att det blir någon form av diskriminering mot de bilar som faktiskt inte har supersnabb laddning. Och här har ju InCharge valt att absolut billigast, det är det mellan 00 till 06. Och det är ju inte så många som är ute och kör bil då, utan då är det ju de som bor i närheten som inte kan ladda hemma som ska åka och ladda där. Men då kommer ju de dit med, med kallt batteri. Om jag kommer dit med min Mustang och så här är vinter och så har jag ställt mig på en sån där. Jag lovar, den laddar inte 150 kW, hur låg sock jag än har. Så att då blir jag lidande för det här minutpriset i vilket fall. Jag tycker inte om det.
Och här ska ju sägas att vi har ingen som helst åsikt i om Kristoffer Gullin har höga eller låga sockar på sig. Utan vi kanske ska då förklara igen då vad du menar med sock här, state of charge.
State of charge, hur mycket procent jag har i batteriet rent krasst.
Vi har ju redan satt ett bra begrepp för det som vi uppenbarligen har glömt igen. Men laddnivå tror jag att vi landar i, va? Du, hur, ja. Vilken laddnivå du har på ditt batteri, och som vi har sagt innan så är inte ju lägre. För det är inte säkert att det går jättesnabbt i början där nere. Men batteri gillar ju att komma in med ungefär 20% och ladda upp till 70-75. Då går det så snabbast då.
Om man har ett varmt batteri.
Om man har ett varmt batteri.
Och det är det, och likadant, alla åker ju inte runt i bilar som har 150 kW laddning eller mer, utan många bilar ligger ju på gränsen på 100. Vi har ju Kia Niro som ligger på 77 eller 80 eller något sånt. Den bilen blir ju lidande av det här.
Ja, I wouldn't know. Vi är ju fortfarande traumatiserade den dagen i Skåne, i Malmö i alla fall, där vi hade 7 minusgrader och frost. Vi vaknade upp med frost. Vet du hur det känns som skåning?
Alltså, jag vet hur det är att vakna upp med frost. Det är ungefär 6 månader av mitt liv varje år. Jag kanske har tagit i, men ni är så bortskämda där nere.
Absolut, absolut. Jag fick frågan här nu från Volkswagen faktiskt. Ska vi byta till sommardäck här nu när du ska hämta Idibus? Jag bara, vadå, finns det olika typer av däck? Nej, skämt att säga då, jag är väl medveten om det, och man ska ha vinterdäck. Men just i Malmö vissa år så klarar man sig utan vinterdäck, för vi har inte vinterväglag vissa år överhuvudtaget. I vilket fall som helst vill vi ladda på InCharge för de nya priserna. Jag antar väl att det blir det ändå, men de är väldigt tydliga att man måste uppdatera appen till senaste versionen. Det räckte dock inte för mig, för jag var tvungen att avinstallera appen och installera den igen för att få fram priserna. En liten lustig grej då var att då höjdes priset på min närmsta laddare. Det stod 2,50 då här och nu när vi spelar in detta vid 9-tiden. Och efter då så stod det plötsligt 5,50 då.
Nej, men alltså, nu kommer ju nästa punkt som jag blir irriterad över när det kommer
in
till...
InCharge-appen.
Nej, inte just InCharge-appen utan snabbladdning överhuvudtaget. Ja. Speciellt nu när man övergår till den här typen av priser där det är olika priser beroende på vilken tid på dygnet. Det är ju inget man håller i huvudet och allting. Och det är så otroligt komplicerat att få reda på vad det är man ska betala. Det är likadant hos Tesla. Där står det ju ingenstans hur billigt eller dyrt det är liksom vid själva laddaren. Då måste du in i appen. InCharge likadant, du måste in i appen för att se vad priserna är, för att det står inte på laddaren. På de här skärmarna som finns på laddstationerna så ska det tydligt stå vad det kommer kosta mig. Men det gör det inte.
Naturligtvis ska det göra det. Jag menar, det finns ju sällan ett problem med tydlighet. Alltså, att man inte är tydlig, det är ju sällan till kundens fördel, utan det kan ju bara vara för ens egen fördel.
Och här är det ju inte bara Tesla och InCharge, utan det är ju, Tesla har ju inte ens en skärm, så där blir det ju väldigt uppenbart. Men det gäller ju många laddnätverk överlag,
ja,
som jag tycker är väldigt otydliga.
Det är väl alla laddnätverk överlag, utom OKQ8 möjligtvis då, som har börjat sätta upp kilowattimmapriset uppe på sina så här skyltar där och visa vad bensin och diesel kostar per liter. Och det är ju mycket bra. Det kommer nog komma väldigt tydligt det här med, jag menar, vi har jämförelsepriser i butiker, och det är klart att om vi ska ladda så måste vi få reda på vad det kostar och använda respektive.
Och jag tänker, de här är ju uppkopplade mot nätet och allting. Så om jag blippar mitt LE-kort, då borde det ju kunna komma upp i skärmen att du kommer betala si och så här mycket.
Ja, det ska ju vara helt, helt självklart egentligen. Och det kommer ju säkerligen att komma. Men det har varit lite utmärkelser, och det har varit årets bil, Car of the Year även kallat. Men finns det ett gäng sådana utmärkelser?
Det finns det. Det finns ju hur många som helst, tänkte jag säga. Men det finns 6 stycken totalt. Alla är väl inte lika intressanta för våran del. Och den här Car of the Year, eller årets bil som vi översätter till svenska, det utses ju på New York International Auto Show här. Och det har varit nu i veckan. Och det blev en elbil som blev årets bil. En Hyundai Ioniq 6. Som inte bara kammade hem årets bil, den kammade också hem årets elbil och årets bildesign. Så Hyundai är nog mycket nöjda med sin nya skapelse. Det är dock inte första gången de har börjat bli lite varma i kläderna nu, för att Hyundai Ioniq 5 fick också en hel del priser i förra årets kategorier. Och följer de mönstret här nu så får vi kanske se Ioniq 7 nästa år då, med flera prisvinnare. Vi får väl se hur det blir med det. För årets bil så stod konkurrensen mellan BMW X1 och Kia Niro. Och medan EV-racet så var det BMW i7 och Lucid Air som hade chans på vinst. Men Hyundai tog dem båda. Lucid behöver dock inte gå helt lottlösa, för de vann nämligen priset för årets lyxbil. Och Kia EV6 GT blev årets prestandabil. Lite oväntat kanske, men den har ju fått väldigt bra kritik från de som har testat bilen. Det blev ytterligare poäng till Sydkorea och Hyundai-koncernen som äger Kia då.
Det är lite magstarkt att säga att Lucid inte behöver gå lottlösa med tanke på att de nyss sa upp 1300 människor. Ja, ungefär 1300 människor gick lottlösa ur det här.
Det gjorde de, absolut. Men de fick inte priset. Det var ju Lucid-företaget bilen.
Ja, så är det ju. Nej, det är tufft för Lucy. De gör mycket bra, men det är klart, de gör också många miljarder med förlust.
Ja, de är väl en startup som många andra, där man ska gå med förlust rätt länge innan man kan börja gå med vinst igen. Liksom.
Mm. Har vi några fler priser?
Det fanns ett pris till och det var ju sista kategorin här som blev årets stadsbil eller urban car. Jag översatte det till stadsbil lite löst så där. Det blev Citroën C3, så den är inte lika intressant för vår del. En stadsbil, där känner jag att en elbil borde verkligen vara guld.
Stadsbil är alltså de bilarna som vi tar ifrån vår lägenhet till gymmet och sen ställer oss och värmer upp i gymmet istället för att cykla till bil till gymmet. Är det så? Är det korrekt uppfattat?
Det är korrekt uppfattat, ja.
Ja. Vill man inte ha vare sig stadsbil, lyxbil eller årets bil så kan man ju hyra bil vid behov. Och där så har det ju börjat levereras elbilar. Så det jordbrinner. Jag har hjälpt rätt många hyrbilsförare vid laddstationerna. De får en bil och sen så är de helt själva i detta hav av olika sätt att ladda bilar. Och det som är självklart kanske för oss och det som är självklart för er som lyssnar på den här podden. Vi har våra laddabonnemang, vi har Ellie, vi kan våra Ionity. Numera så vet vi liksom att vad som är billigast, men det kan vara lite kul. Och så gör vi lite adekvata val baserat på det då. Men som hyrbilsförare så är man ju inte alltid helt utan denna kunskapen. Och det är inte så att man hinner att plöja ner 15 timmar av guider på YouTube från Kristoffer Gullins guide om elbil eller Peter S.s YouTube-kanal, utan man är helt lost. Kanske, jag vet inte. Men Avis, de vill lösa detta. Och har inlett ett samarbete med Norfe. Och Norfe, om man lärde sig med de här vöhjuren redan i lågstadiet så jag fick rätt på det. De är också en startup. De vill erbjuda då, ska vi kalla det roaming-abonnemang. Och vi ska vara lätt att hitta laddare. När man testar appen, då är det en liten känsla av en kombination av Chargefinder och även A Better Route Planner. Eller snarare ett försök till att vara en Better Route Planner än Better Route Planner. Och det har man väl inte alltid lyckats med. Men det finns förbättringspotential. Jag har skickat in lite förslag till dem. I vilket fall som helst så har man då också möjlighet att få en Norfe-tagg då. Och detta har man inlett ett samarbete med Avis. Så att när vi hyr en bil av Avis så får vi helt enkelt en tagg till att ladda på alla de laddplatser som finns i Norfes app då. Och det tyckte jag var en så bra och enkel idé att bara lösa det här. Så jag tog ett snack med Nordenchefen, och det är alltså Norge, Sverige och Danmark för Avis, som heter Donald Hayes. Och han har en fantastisk röst, fin accent ifrån Storbritannien, och han pratar engelska. Vad han däremot inte har är en riktigt lika bra mic som vi har. Så att här kommer då ett litet inspelat samtal ifrån. Han sitter i bilen.
Good to meet you this morning, Peter. My name is Donald Hayes. I'm the general manager for Avis and Budget across Norway, Sweden and Denmark.
Tell us a little bit about Avis and also Budget and the difference between those.
Well, Avis and Budget are two of the world's largest car rental brands, and we've been operating those brands here in Sweden for quite some time. So recently I was talking to the team, and we believe we're getting very close to our 55th anniversary of operating the Avis brand here in Sweden. And so our aim is to provide customers with access to mobility options, we've got a long history of focusing on the customer journey and trying to make that as easy for customers as possible. In terms of our brands, there's different customer groups that we're targeting through different, customer offerings. With Avis, people are looking for, you could talk about both brands, actually, both brands and customer channels. They're looking for convenience, but with our Avis customers, they're looking for more of a premium product. Whilst our budget customers tend to be looking for something that's good value and a good return in terms of what they're paying for. So slightly different customer groups.
In terms of electric cars, are those premium or value or both?
Oh, they are both, absolutely, Peter. So you know, I think that as a fleet operator, Avis are well aware of the transition to electric vehicles, and we offer both our Avis and our budget customers access to electric vehicles.
Who rent cars in Sweden and or in the whole Nordic?
Yeah, really, really good question, actually. So what I found over the last 4 years living and working in Norway, but most recently joining the team here in Sweden, is that the type of customer that wants to rent an electric vehicle can be from any segment. So you could get your corporate customer that's flying into Arlanda. They've got the car for a couple of days, and an EV is a great choice for them. And then we've got holiday makers, and we're seeing more and more holiday makers select an electric vehicle as part of the way they want to travel around the country. So we really are seeing a really broad range of demand as time goes on for the electric vehicles that we offer.
In terms of processes, internal processes, and also, of course, how the customers is, I guess, happy with their cars. Is there a difference between renting out electric cars or and the more typical old fossil car?
The thing that you don't want to mention. So you know, it's another really good question. And actually, I think that, you know, outside of mobility and car rental, there are a couple of subjects that within the EV world, the electric world of cars, that constantly come up as barriers to adoption. And, you know, that's range anxiety, typically. And it's also, you know, charging points and the infrastructure to support an electric vehicle. And for us, as we look at our business, you know, those are two things that we really need to focus on to make sure that we're helping people to make the easiest choice and the best choice for the environment as well. And for me, it's something I'm really passionate about. And you'll have seen in the recent press release that we made around our partnership with North, that this is something that we believe is really important to address with customers to ensure that they feel safe and that we address those two specific questions that do come up when people are thinking about renting an electric vehicle. So with this partnership we've entered into with North, it addresses both of those areas because, number one, it makes it really easy for consumers to use charging points. And that's one of the big barriers that we've seen when people have tried to rent vehicles previously, or actually to own vehicles, is that, you know, your own experience may well have shown you, Peter, that, you know, as you're doing a cross-country trip, you may need 2, 3, or 4 different apps from different companies to be able to access different charging points across the country. And that can be quite complicated, especially if you're a first-time user or if you're someone that doesn't use car rental very frequently, and then, you know, you've got an EV, well, what do you do with it? How do you charge it? How many times am I going to have to download a different app? And so this partnership with North means that actually, from a consumer perspective, you don't need to download any apps. You pick up the car from us. We provide you with the key for the vehicle, importantly, and we give you an RFID tag. And what that means is that you can pull up to a multitude of different charging points, and all you need to do is tap the RFID tag, and that gives you access to that charging point. You know, there's no need to download an app. There's no need to upload your credit card details. And what happens is that we, in partnership with North, then apply the charges that you've incurred during your rental into your rental bill. So it keeps all of those charges for both the rental and for the EV charging on one bill for you. So I think it's a really important thing that we've got a fully rounded product for our customers. And it really does take away a lot of the worry that some consumers have around, well, just how do I go about charging an electric car when I've got it?
Are the customers informed that there is a different rate on those?
Yeah, I mean, again, really good question. So actually, the QR code in all of the vehicles that we present to customers. So as part of the customer journey and communication with the customer, we encourage the customer to scan the QR code, and it does a number of different things. It presents the customer, number one, really important if you're a first-time EV user, it actually talks the customer through how to charge the vehicle.
Yeah.
It sounds really simple, right? But actually, if you're a first-time EV user, it's really important to know how to do this.
It is very important. I have been helping so many customers charging their newly rented electric cars at different spots. And they are amazed how hard it is before I show them how easy it is.
Yeah, it's a journey, right? It's like all things. You need to learn how to do some of these things. And, you know, sometimes we do always go through this at the point of pickup with a customer. But, you know, quite often a consumer at the counter has got lots of different things in their mind and they're thinking about where they're going to go to straight after they get the vehicle. And it's only when you actually then go to charge the vehicle, maybe a couple of days later, that you then think, oh, how do I do this? So we've got this QR code to really help customers go through that process and talk them through how to charge the car. So that's really important that we give the customer that information and they can access it anytime they need to. And then secondly, you know, that QR code link takes them through to a page where it shows them all of the available chargers. And of course, in terms of mapping, you know, which ones are closest to them to access alongside the rates that they'll need to pay as part of that charging experience as well. So we think we've presented the customer with a really good option here in terms of convenience, in terms of, you know, that knowledge of how to get the car plugged in and charged, but then also that charging information so they know what they're actually paying for.
New cars has a lot of personal settings. You have like login to the system, you have login to Spotify, and also you have like subscription, which is personal. How do you handle that in a rental car?
Yeah, I mean, as the technology develops, cars are becoming more personalized, right? And absolutely, people can log into their Spotify account, or, you know, in some vehicles, you can log into your Netflix account. And so whilst that's not something we'd encourage someone to do whilst they're driving, you know, we do have a responsibility to make sure that we wipe that when the vehicle is returned to us. And so, you know, we'd encourage, of course, customers that use our vehicles to make sure that they reset those settings when they return the car to us. But, you know, as part of our turnaround process for the vehicle, we do some very simple housekeeping with each vehicle. And actually, we do reset those functions. We sign out of any apps so that they're back to almost factory settings, so that when the next consumer gets into the vehicle, if they've got an account, they just need to log into it as they would usually. But it's really important that data that's now collected by vehicles, you know, we need to make sure that it's always reset in between customer transactions.
Spotify, what you're listening to, that should be like the most secret personal information. I wouldn't want anyone to know my real music taste.
Yeah, I guess we'd have to know each other pretty well to be sharing that kind of information.
Exactly. But it's but about I have my colleague in here at the podcast. He was renting a BMW from someone. I'm not sure which company it was. It could be yours. The car supported some technique, but it wasn't activated. So he just called the rental office and they activated it for him. And I was a bit surprised that someone actually did that, that there was a process to activate those extra settings. If someone rents a car from Avis and it says, oh, you can activate this, is it possible to call you and they activate that settings, or how does it work?
So we don't currently operate BMWs in Sweden on our fleet. So I'm not sure what experience of who that was with. But in terms of activating additional functions on the vehicle, we don't currently provide the opportunity for customers to call in and sort of say, okay, could you switch on the xenon lights for us because it's not standard on this car? Or could you add on this extra feature for us remotely? As I said, we make sure that as much as possible, we reset all the functions on the vehicle. We sign out of any accounts that somebody may have logged into whilst using the vehicle. And then if there's an app that a customer wants to sign into that's their own personal login, they can do that. But we don't switch on any additional functions yet. I mean, I think as time goes on and as mobility and technology continues to change, that might well be something that, you know, people choose to move between cars as they move from car to car. But at the moment, that's not something that we offer either as a service or as an option.
I think the rental car industry have so much money to make on to ask the customer if, do you want this Xeon lights activated? Oh, it's just 500 sec more. Speaking about not, or which brand you're renting out or not, which is the most popular electric car in your fleet?
Oh, gosh, what a question. I don't know if I can tell you because I might upset a few brands.
No.
I need to maintain good relationships here. What I can tell you is that, we've got a very, very broad range of electric vehicles across the three different countries, actually. And I think one of the really great things about car rental at the moment is that actually as a consumer, you really do get the opportunity to try out lots of different makes and models. As these EVs are becoming more and more available in the market, car rental really is a great channel for people that have got an interest in mobility or an interest in particular car brands to try out all the different brands that we offer. So, if we're talking about small cars, a really popular option for people is the ID3. We've just added the Cupra to our fleets in Denmark and in Norway. And that's also proving to be a really popular model for the for people that are looking that size of vehicle. So one of the models which we get a lot of positive feedback about is the Skoda Enyaq.
Yeah, of course. It's a very popular car.
Very, very popular. Very, people feedback on the comfort of the vehicle, the range of the vehicle. I mean, of course, it's a very spacious vehicle. That's a common request that we get, actually, specifically is the Skoda Enyaq. That seems to be a bit of a customer favorite. But then we offer, premium vehicles like the Jaguar I-Pace, like the Audi e-tron. We've got a full range of vehicles there. We've just added the Ford Marquee to the fleet in Sweden. And we've been running the Kia EV6 for a period as well. So, as I said, if you really want to get into, start thinking about changing it and moving away from an ICE vehicle, car rental is a really great way of going out and trying different products, trying them over a weekend, seeing if it works for you, seeing if you really do need a vehicle with 400 kilometers range. What we actually find is that people have a lot of range anxiety, but then you talk to them about the kind of use that they're going to have on the vehicle, and quite often people aren't driving that far. But because of the range anxiety discussion, people think they need something with 600, 700, or 800 kilometers in the battery. But that's not what we normally would. That's not what we'd normally do with an ICE vehicle, is it? People are driving around with a quarter of a tank or a half a tank of fuel quite comfortably. So I think that the customer expectations and what people are thinking about how they can access EV cars is changing all the time, and we're trying to make it as convenient and as easy for people to transition into.
When you pick up the car, is it 100% charged or 80% charged?
Actually, so you've touched on something there which we think is really critical in terms of the road that we're on in terms of the future electrification of fleets. And we think it's really a foundational part of this change. And it's around accessing vehicle charging. And so for us as a fleet operator, what we need to make sure that we've got in our network is the ability for our stores to be able to provide vehicles which are charged, because customers want to get in a vehicle, and quite often they've got a destination that they're going straight to. And so what people don't want to do is to pick up a vehicle and then have to go and charge it immediately. So number one, we've got to make sure that our stores have got the infrastructure so that they can charge vehicles. And then number two, we need to make sure that customers are able to access charging themselves. And that's why we think the partnership with North is so groundbreaking and is such a great customer benefit, because it really does make the whole experience for a customer a lot more convenient. And it takes away a lot of the anxiety that people may have about selecting an electric vehicle. In terms of the battery percentage specifically that we provide where the customers pick up a vehicle, so our commitment is that a vehicle will always have at least a 70% charge in the battery. And why did we select 70%? Well, number one, we worked with the wider car rental industry to come up with a measure that we thought was achievable by all players within the market so that there was a standard that people could expect when renting an electric vehicle. But number two, the reason that we charge 70% as a minimum at pickup is because you will know as an EV user, once you start getting towards 70%, the actual charging time starts to slow down. And once you get above 80%, it then starts to slow down a little bit more. And so for us, what's really important as a fleet operator is that we're able to provide all of those cars with a minimum level of charge, and that there's no waiting time for customers when they arrive at an office because we've had a car on charge for 12 hours and it's still not quite got to that minimum level. So so there's a little bit of logic behind why we've chosen 70% as the minimum level. But quite often what we find at the moment is that, you know, a lot of our cars are charged up to 100% when customers arrive at the counter. But we always guarantee that the vehicle will be no less than 70% charged when they arrive at the counter.
All right. And on return, does the cars need to be charged? As I guess when you are having a fossil car, you need to have a full gas when you return it?
Yeah, so actually, as part of our agreement with the customer, what we ask the customer to do is to return the vehicle with 70% charge. So again, that last 30% can take quite a lot of more time than the first 70%. Understanding that, you know, when people are returning vehicles, their main objective really is to return the vehicle. It's not to spend an hour charging the vehicle en route to the airport or, you know, back into the store. So we ask that customers return the vehicle with a 70% charge minimum. And we find that as long as people are aware of where they can charge cars, and, you know, this partnership with North really makes it a lot easier for people because they're able to access, you know, Ionity and Recharge and Eon chargers. So it gives people the widest choice in terms of being able to fulfill that before they return the car to us as well.
That's all. Thank you so much.
Roligt att de har påbörjat sin elbilsresa där på Avis med flera nya elbilar och just samarbetet med North. Det här, det kommer ju göra det enklare, tror jag, helt klart för deras kunder. Vi får se om allt fler hänger på.
Ja, vi har ju bland annat Circle K, ska jag ju säga. De har ju också börjat med både laddinfrastruktur själva, det vet vi ju. Men också elbilar. Det som är intressant med Circle K där, det är att du inte behöver lämna tillbaka bilen med någon ström alls i huvud taget. Bara du klarar dig tillbaka till parkeringsplatsen.
Är det så pass alltså?
Ja, så var det i alla fall tidigare. Men då har ju de egen snabbladdas infrastruktur, ja. Circle K. Och det underlättar ju naturligtvis. Det är ju tufft att sätta upp snabbladdare i alla fall 50 kilowatt. Beror på lite hur snabbt de måste rotera de här bilarna i och för sig. Jag menar, de ska ju tvättas och sånt också innan de åker ut då hos Avis. Men 70% verkar vara de branschstandard då som gäller. Det är klart, alltså jag har jobbat på Sunflit, ja, då låg vi under Hertz. Och det kommer ju in massor som bilar. Man hade ju behövt ha laddinfrastruktur som inte av denna värld för att lösa det då. Medan Circle K har ju inte så himla många bilar så där på det sättet. Det är ju inte deras huvudsysselsättning.
Nej, men 70% som en gräns, det kan jag ändå känna är rimligt. För att då kan man ändå ladda upp lite till och så åker man och lämnar bilen. Liksom. Ja. Jag hyrde hos en firma som krävde 80%, annars skulle de ta ut en avgift. Och det känner jag så här, då behöver jag stå vid en laddare till 85% eller någonting för att sen kunna ta mig till hyrbilsfirman och lämna tillbaka bilen.
Ja, just det. Det går inte att ladda upp till 80 och sen så står det plötsligt 78. Nu tror jag väl ingen skulle kanske skicka fakturan på det till dig.
Nej, och jag vet inte hur mycket de tog per kilowattimme som de laddade i sen, men 80 kan jag tycka är lite för högt att lämna tillbaka det till.
Däremot så tror jag verkligen på det här med att ha extra då, lite som jag tog upp här i intervjun då, att du har möjlighet att aktivera lite extra funktioner på din BMW och så genom att ringa ett samtal. Det var ju lite unikt. Men där tror jag faktiskt att hyrbilsbolagen verkligen har möjlighet att lägga på nästan ockerpriser på sådana funktioner. Jag menar, ja, är det mörkt så är det klart att de ska sälja aktivering av adaptiva ljus.
Ja, du gick ju inte konsumenternas vägnar där när du började tipsa dem om hur vi kan få betala mer för bilen.
Jo, fast ja, nej, på det sättet. Men gjorde jag ju inte det, men samtidigt så är det ju sista raden ska ju in där och
absolut.
Det är ju ett sätt att kanske ta ner grundpriset då. Sen ska man ju säga alltså att hyrbilsbolag generellt sett, jag vet inte exakt hur det liksom är för det här bolaget här i Sverige och sånt. Och jag vet ju till exempel att Hertz handlar ju mycket om, för det ägs ju av Volvo. Det handlar ju väldigt mycket om att ha någon form av buffert i fabrikerna och sånt. Det är liksom massvis med parametrar som inte bara handlar om att tjäna pengar på att hyra ut bilar. Men i USA framförallt så vet jag ju att det handlar ju om spekulation med andrahandsvärde. Det är liksom huvudsysselsättningen för hyrbilsbolagen. Sälja och köpa då liksom. Man ofta betalar vi ju egentligen någon form av värdeminskning, och sen så har de tur och så kan de sälja iväg dem ännu mer och så. Så sen har de ju massvis med såna, ja, det här till exempel ta betalt för att lägga till extra chaufför och sånt. Det är ju bara båg ur ett försäkringsperspektiv. Så gäller ju försäkringen om den som kör har körkort. Det finns ju ingenting som säger att sådär. Och detta är ju svensk del. I USA så är det ju verkligen bara en fråga om avtal. Men vi ska lämna hyrbilsbranschen helt och hållet här nu och bara prata om köpta eller sålda bilar snarare. Här då börjar vi med kvartalsrapporten för första kvartalet 2023 här i Sverige. Och det registrerades ungefär 63 300 bilar. Jag har avrundat de här siffrorna nu så mycket jag kan. För att det blir ju väldigt mycket snack om det är 63 323 bilar. De här tabellerna lägger vi upp på elbilsveckan.se. Så ni kan följa med i tabellerna då. Om ni så gärna vill här. Om ni inte kör bil då när ni lyssnar. För då får ni inte följa med i tabellerna. Då gäller inte försäkringen, hade jag på att säga. Nej, det vore väldigt tråkigt med plåtskador eller värre. Så då får ni lyssna extra noga. Men då var det alltså 63 300 bilar. Det var 14 000 bensinbilar. Det var 12 800 laddhybrider. Och laddhybrider är ju i dagsläget, alltså det är 100% bensinladdhybrider. Vi har diesel, 5 450 bilar. Vi har elhybrider så kallat, alltså det vill säga hybrider som inte laddar då. 6 050. Vi har etanol. Och ja, jag måste göra det, Kristoffer. Jag är ledsen, jag måste göra det. Men gissa etanolbilarna.
Det här hade inte jag pluggat på, jag har bara kollat elbilar.
Ja, jag vet, det är ju därför det är kul. Det är därför det är så himla roligt. Ja, just det. Nej, det är Ford Focus.
Jaha, hör de etanolbilar?
Ja, det var ju det som var etanolbil. Så det var ju så här Ford Focus motor i den här Volvos 2,0 motor som saknade turbo som gick sönder om man tankar etanol. Den andra är Subaru Outback. Lite fascinerande. Så det är Ford och det. Och ja, jag är ledsen, men vi måste också prata gasbilar. Och då har vi alltså 375 gasbilar sålda. Och ja, du vet vad som gäller nu, Kristoffer. Vilka bilar?
Toyota Mirai.
Spännande.
Det är väl typ den gasbil jag har koll på, tänkte jag säga.
Ja, den har sålt exakt noll i det här landet.
BMW kom ju med någon gasbil här nyss, men den har väl knappast börjat sålts.
Nej, den har inte sålt. Och jag inser här nu att det är så kul för att vi pratar om helt fel gas nu. Eller ja, du. Gas. Vi pratar så gamla matrester här nu.
Jaha, nej, inte, det tänkte inte jag på.
Nej, det finns inte ens med i statistiken att välja vätgas. Utan nej, nu är det gamla matrester och kobajs. Det är alltså Volkswagen Golf, 155 stycken. Skoda Octavia och sen Seat. Och sådär. Så men det har också sålts 3 stycken Audi gasvarianter, 2 stycken A4 och 2 stycken A5. Men nu till det roliga då ju, naturligtvis. Jag ville bara att vi skulle ha lite korrelations då. Så vi tar det som har sålts mest fram tills nu, alltså bensinbilar 14 000. Och så jämför vi det med elbilar. 22 900 elbilar.
Och så en fanfar på det.
Ljudtekniker Dennis Klarin får helt enkelt klippa in den. Att Tesla gjorde sin mest makalösa kvartalsrush någonsin är ju ingen hemlighet. Från och med mars månad blev den mest sålda modellen en elbil. Den mest sålda bilen, enskilda bilen, oavsett drivmedel, blev en elbil. Och det är Tesla Model Y med cirka 3600 sålda.
Den ruschen de gjorde var helt galen.
Den var galen på så många sätt och vis, både på positivt och på negativt för vissa.
Det absolut, så var det. Men kollar man januari, februari så hade de spottat ut ungefär 900 bilar. Det var lika många bilar som de sedan spottade ut de två sista dagarna i mars.
Ja.
Det är helt galet.
Ja.
Det kom ju båtar från överallt och bara la till i hamnen och spottade ut bilar.
Ja. Och det var hämta bilar på plats, du knappt så du träffar någon, du får, de är otvättade, är det bytt vinterdäck på dem så är sommardäcken inkörda i skuffen där bak och smutsiga och danna. Och sen så fick man då presentkort på tvätt, men också gratis laddning.
Ja.
Och här skulle man ju kunna säga ja, det är ju för jävligt att Tesla gör så här på det här sättet. En annan, man hämtade bilen, fick jag ju säga till dem, nej men ni behöver inte klä in den liksom, och så ska den dras för skynket. Jag vill bara hämta min bil liksom, jag vill dra liksom. Det är ju Tesla, när det här fungerar, att du bara kan åka och hämta din bil i hamnen, det är ändå ganska nice.
Ja, alltså det blir ju en speciell upplevelse det med, kan man väl tycka.
Ja, det blir det ju. Alltså, man pratar om den här premiumkänslan eller den här nästan, vad ska man säga, Tesla är ju politik. Tesla är ju allt. Tesla är bil. Tesla är en känsla. Tesla är en livsstil. Tesla är politik framförallt. Ja. Och sådär, va? Och det här att Tesla skulle vara den här dyra lyxbilen som bara rika människor har råd med är ju något överdrift. Sen så har ju det här kommit. Det har ju kommit i samband med att man tog bort parkeringssensorerna utan att aktivera möjligheten att använda kamera. Så det finns ju ingen statistik sammanställen. Men jag kan ändå tycka mig ha sett rätt många extra många Facebook-inlägg med folk som har hämtat sina nya Teslor. Och så har det varit en och annan liten bump plåtskala bak och ibland fram.
Och det har också blivit mycket frågor nu om hur bilen fungerar. Och det är väl där jag framförallt kan känna. Det är många som säger att ja, men de vill bara hämta bilen och så är allting frid och fröjd. Men de flesta är inte entusiaster som känner bilarna utan och innan de har hämtat dem.
Nej.
Att du och jag gör det är inget konstigt. Men jag tror att många skulle må bra av en liten genomgång,
ja,
av sina nya bilar. Och där att man inte ens får möjligheten för att företaget ska vinna en kvartalsrapport.
Där är sanna ord. Jag försöker dra mitt strå till stacken så att i veckan så kommer det ut en video om x antal tips och tricks ni ska tänka på när ni laddar er Tesla eller använder er Tesla. Och första stalltipset, det bjuder jag på gratis. Ja, alla tips är gratis för det är gratis att kolla på mina YouTube-filmer. Men ni får den här redan i podden och det är naturligtvis att Tesla har olika typer av laddare. Framförallt två stycken, version 2 och version 3. Och om ni laddar på version 2, då är de max 150 kilowatt. Och det är väl inte största problemet i det hela. Utan det är ju det att de delar då på 150 kilowatt två stycken. Så att det står ju längst ner på dem på ena sidan. Så där laddar 1A, 1B och sen laddar 2A och 2B. Och det gäller att inte dela laddare så mycket det går. Om det inte finns någon möjlighet att alla laddare är upptagna så är det ju naturligtvis så att ni ska få ni stanna och ladda. Men då är det också anledningen varför det går ner på runt 70 kilowatt. Då. Men ni ser skillnad på laddarna. Ni ser dem i kartan. Om ni trycker på landsymbolen alltså på navigatorn där när ni ser den, då kan ni se, då står det 150 kilowatt eller 250 kilowatt. 250 kilowatt är version 2, version 3 laddarna och 150 kilowatt är version 2. Ni ser det rent fysiskt genom att version 2 laddarna har två stycken laddkablar. Men det är bara den ena ni kan använda med era nya Tesla-bilar. Den andra kabeln är för äldre Teslor som är sin egen standard. Ska sägas att de äldre bilarna, de kan man uppgradera så att det går att ladda med de nya kabelstandarden. Så den där kabeln används ju väldigt sällan.
Förutom av de som inte vet att det är för Tesla och försöker ladda sin egen bil.
Ja, för den är ju
det har man också sett.
Det har man ju sett. Just att de försöker koppla in sig på den samtidigt som en annan laddare är spännande. Men det går alltså inte att ansluta den till sina bilar, och hade ni liksom tagit fram någon tång och prånglat in den så hade det inte blivit någon ström. Och det är alltså inte att de två kablarna delas, utan det är alltså att två hela laddstolpar delas då. Men nog om det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
För nu så ska vi då kolla på resten. Vi ska se, vi har ju då andra plats kommer Volvo XC40 som näst mest sålda bil. Och elbil då. De sålde 2750 XC40 varav endast 364 var fossildrivna. Alltså vi pratar ju då över 2000 sålda elbilar ifrån Volvo XC40 eller från Volvo på XC40 plus C40 då. Jag menar det är också ett väldigt bra kvartal för Volvo elbilar.
Jag tycker nästan lite synd om Volvo egentligen. Förra året så förlorade de precis första platsen till Volkswagen och deras ID4 där. Och så nu känner de att 2023, det är vårt år. Vi ligger först hela kvartalet. Nu kör vi. Och så kommer Tesla bara, lol joke, två sista dagarna. Och bara kör om. Ja. Och Volvo får nöja sig med en andra plats igen.
Yes. men Volvo, ni får jobba på. Eller så är ni glada över det faktumet att tredjeplatsen så kommer Volvo XC60. Och anledningen att vi överhuvudtaget tar upp det är att det är en så himla populär laddhybrid. Den finns ju inte som ren elbil, vilket är ju otroligt synd. För att hade de lagt krut på det så tror jag att det hade varit den absolut mest sålda elbilen i det här landet. Det är jag ganska säker på. Det är en mycket, mycket populär bil. Och den säljs nästan bara som laddhybrid enligt statistiken då. Men från och med nu så kopplar vi bort allt som har någon form av fossilbränning. Och så kollar vi då på om det inte hade funnits några fossilbilar så hade då plats nummer 3 istället varit på Volkswagen ID4 med 1900 sålda bilar. Och det är ju också en bil som jag tror alltid kommer liksom lite finnas med oss där i statistiken. För det är ju någonstans den bilen skulle jag säga mer än Tesla som har introducerat elbil för allmänheten botten för entusiasmen. Det var ju först när Tesla chocksänkte sina priser som det blev en bil som folk i allmänhet fick upp ögonen för.
Ja, alltså ID4 är ju den här folkabilen som är för folket, om man ska säga
folkvagnen.
Så.
Folkvagnen.
Ja, men alltså precis, det är ju det den är. Priset kan man ju alltid diskutera om och om igen, men alltså ID4, den gör det den... Den funkar för de flesta familjer, den är tråkig, inte speciellt exalterande någonstans. Men den funkar liksom. Och den kommer från ett känt varumärke.
Det var lite hårt.
Alltså jag har svårt att tycka att ID4 är en kul bil. Den är liksom, det är en bil.
Det är en bil, det är en folkvagn, det är inte mer så. Ja,
folkbil liksom. Ja, den får ta sig till jobbet med att köra ungarna med.
Vi får ju se nu, ID7 kommer ju lanseras här inom kort och den har ju, Björn Nyland har ju kört den på motorväg och då vet man att det är på G så att säga, och med en kamouflerad sådan. Vi får se hur den påverkar. För svensk del så är det är ju en sedan ID7 och sen så kommer det ju en året därpå så kommer det ju då presenteras en kombivariant av den och det är väl den som kommer att knäcka. Det beror på vad de kommer ta betalt, för den kommer ju också vara något lyxigare interiörsmässigt sägs det. Och det har vi också sett på de konceptbilarna vi har varit och tittat på, både du och jag, på E-car Expo.
Ja, de satsar ju mer på premiumsegmentet, precis som alla andra. Det är där kunderna finns just nu.
Det är ju dyrt med batterier så att säga, så om bilarna ändå ska vara dyra så kan de väl sätta på ännu lite mer vacker interiör. Plats 4, Kia EV6, den du har nu på strax under 1300 bilar. Sen är det faktiskt plats 5, Tesla Model 3 med 1000 sålda bilar. Nu så avrundar jag inte längre här på plats 6 och 7 för att de ligger så nära. Plats 6, Kia Niro, 842 bilar. Plats 7, Volvo C40, 841 bilar. Tyckte det var lite...
Ja.
Det var också så här, Volvo, ni skulle inte gått hem den dagen. Ni skulle jobbat en dag.
Nej, men det är det jag säger. Det är igen, ja. Volvo. Det är nära, skjuter ingen hare liksom.
Nej. Vad säger? Två är första förlorare så att säga.
Precis.
Nej, det är det ju inte i detta. Det är, jag menar, hela topp 10 här är ju otroligt imponerande. Plats 8 då, Skoda Enyaq. 811 också då. Så att det är nära de här. Plats 9, MG. 5 Electric, 710 stycken. Och sen så plats 10 så kommer faktiskt Volkswagen ID3 upp framför Audi där med 570 sålda.
Den är jag lite förvånad över, att så många fortfarande köper en sprillans ny ID3.
Ja, det är man särskilt. Ja, nej, jag vet inte vad som händer där. Men å andra sidan så de är ju säkert till beställa för länge sedan då, för att det är lång leveranstid på egentligen alla de här bilarna utom absolut. på Tesla.
Och så är det väl med hela EB-statistiken just nu, Q1, kanske till och med Q2, men sen får vi väl se om det börjar droppa av. Jag har inte sett något sälj. Hur många bilar som faktiskt har sålts senaste Q1. Det här är ju bara levererade bilar.
Just det. Registrerade är det ju någonstans. Och det ska ju sägas att jag sa det från början, registrerade 63 300. Vissa av de här bilarna, särskilt om man går ner på de mindre statistiken som vi ska gå ner på strax då. Så det där kan ju vara alla 6 stycken bydd han, eller vad heter den stora. Det kan ju vara de showroom-bilarna som finns.
Ja, men precis.
Ja. Men när det är så här många hundratals sådär, så är det klart, då spelar det ingen roll om det står ett par ID3 ute i så. Men om vi då ska kolla bara lite snabbt på märkestoppen också, så innebär det ju då att Tesla är ju störst. Volvo är ju tvåa. Tredje är Volkswagen. Därefter kommer Kia naturligtvis och MG. Sen så om vi då går och tar hela topp 10 här då, så är det BMW, Audi heter ni, förlåt. Peugeot dyker upp där som en liten joker. Skoda och Mercedes som följer efter med ungefär 700-900 bilar sålda var. Det jag kan tycka är imponerande är att både Mercedes och BMW har mycket många modeller. Men det är ändå Audi som har sålt flest bilar av den kategorin lyxtyskar. Och då är det faktiskt inte, och det här kanske är, jag hör ju att jag svarar på min egen fråga. Det har ju inte så att göra mycket med just lyxtyskar då, utan då är det ju Audi Q4 som har stått för stor del av den försäljningen, som ju är en instegsmodell i Audi-världen. Det är en otrolig skillnad på den och Audi e-tron. Det
förvånansvärt många Q4 som har, jag antar att du tänkte prata mer om Audi sen, så vi kanske ska ta det då.
Vem vet vad jag kommer göra, för att vi har ju inte avslöjat de här, för nu är den roliga, nu ska vi nu prata om våra favoriter här. Och vi har 5 favoriter var och några jokrar att ta till om vi skulle vara skulle liksom komma in på samma då. Så Kristoffer, vilken är din första?
Ja, men jag tänkte väl att jag tar det märket som jag äger själv, och så kan man prata lite skit om dem istället. Ford, ja. De har ju i princip bara en bil att komma med. De har ju lite transportbilar och så, men det är ju Ford Mustang Mach-E som är den som har varit mest populär här i Sverige. Och under Q1 så gick det inte lika bra. 78 styckna har registrerade bilar, Ford Mustang Mach-E. Det kan man ganska enkelt jämföra med förra årets kvartal, första kvartal. Då var det 421 bilar, så att det är en rejäl nedgång hos Ford där.
Minskad förlust då, kan man ju säga.
Ja, det får man ju
minst säga. Om man ska vara lite elak. För att det är ju tyvärr så att de tjänar inga pengar på sina elbilar överhuvudtaget, Ford.
De tjänar inga pengar på elbilarna. De har ju även höjt under 2022 års gång, så har de höjt priserna något kopiöst. De har tagit bort vissa modeller från svenska marknaden för att de blev för dyra helt enkelt. De hade också en deal där de hade 18 månaders privatleasing på bilarna, vilket var jättepopulärt. Men de bilarna har börjat gått ut nu, så att det ligger över 600 Mach-E's på blocket, om jag kollade rätt häromdagen. Och det är ganska mycket, får man säga. Jag skulle gissa på att de flesta som är ute efter en Mustang Mach-E, de går in och kollar blocket just nu och tar lite billigare priser istället för att köpa en sprillans ny. Och det märks.
Det gör det ju verkligen, herregud. Det som jag tycker är lite spännande med Ford är ju att man har ju lyckats prångla ut en helskotta massa av Transit.
Ja, och det är ju det, företag är ju ofta det som de här, jag vill inte kalla Ford för ett mindre märke, men märket som de jobbar ju mycket med transportbilar, och de har ju Transit där, och nu har de ju presenterat en lite mindre Transit City, tror jag den heter. Mm. Som de också ska komma med här. Så att...
Ja, jag har suttit och grävt ner i statistiken här. Jag fattade liksom inte varför två olika källor visade car.info visar 2000 bilar för mycket typ. Men det inser ju att det har att göra med att vissa, så fort transiten till exempel då, den är så stor, så den går ju som en någon form av lätt lastbil i registreringen här då.
Mm. Den räknas inte hos Mobility Sweden.
Den räknas inte hos Mobility Sweden. Däremot så finns det ju många andra som gör det. Till exempel så det är ju därför Peugeot har gått rätt bra. Kan jag avslöja redan här nu då. Om jag då fick ta över min...
Absolut.
Kör på. Jag känner att det gick mig lite förväg här. Men jag tycker det är otroligt fascinerande att vi har Peugeot med som ett märke liksom. Vem har tänkt dem som ett elbilsmärke?
Jag blev snopen över hur många 208 och 2008 vi har.
De har verkligen lyckats få ut många bilar. Och det, jag menar, det är ju bilar som... Det är ju bilar som, jag menar, 2008 då, lanserades i 2013 som fossilbil, och 2008 då lanserades 2012 som fossilbil. Man har alltså tryckt ut 500, mer än 500 av dem då ett kombinerat, där 208 är då de mest populära. Men mitten av allt detta då, så ligger då Peugeot Expert då på 216 bilar här till hantverkare och partner och rifter alltså. Och Peugeot Partner är en sån här bil, Saab eller lätt liten mini. Det är ju en personbil så vitt jag vet, va, men den lanseras som 1996, så det är ju
fast den har ju fått lite facelift, så det uppgraderas.
Sen den har den fått lite revolutiv. Jag menar bara att vad jag menar med detta är att jag tycker det är häftigt att vi är så fokuserade på elbilsplattformar och är 800 volt och är det liksom när det är synd och är liksom nya EX90 Volvo och Polestar 3. Är det verkligen en ny plattform eller är det baserat på den gamla? Och sen så bara dra liksom Peugeot till och leverera 60 stycken elbaserade hantverksbilar som vars första bil lanserades 1996 då. Jag kan ändå tycka att det är lite häftigt att det händer saker utan att vi har det top of mind. Så därför åker Peugeot med. Mm. Och det gäller ju, och detsamma gäller ju just 2008 och 2008. Liksom, du vet, man har gått förbi någon Peugeot där på Ecar Expo utan ja, Peugeot, det tänker man inte mycket på. Men vilken gigant här då i svensk elbilsförsäljning totalt kombinerat.
Ja, alltså tänker man också hantverkarbilar, de går ju i stan 8-17 liksom, ja. Eller 07-16 kanske de jobbar. De behöver ju liksom inte, det här är ju perfekt för dem.
Ja.
Och det är perfekt för oss andra också, för då blir våra städer tystare, det blir mindre buller,
ja.
Mindre avgaser, allt är bara bättre.
Jag kan verkligen se de lokala Facebookgrupperna här där inte nog med att varannan dag så tycker vissa att bilarna kör för snabbt här i villakvarteren, hantverkarna, och nästa dag så är man orolig att de kör för långsamt då, för att jag då spanar dem efter någonting. Nu kommer de gnälla på att de kör för tyst också. Du, Kristoffer Gullin, ditt andra märke.
Precis, jag vill prata om en bil som ingen av oss tycker om, men samtidigt så, aha, Nissan är jag inne på nämligen.
Ja.
Det kanske du listade ut. Nissan Leaf säljer fortfarande riktigt bra alltså.
422 bilar.
Under Q1.
Wow.
Alltså Nissan har ändå rätt bra leveranstider på sina bilar, från Leafen i alla fall. Och folk har fortfarande beställt den här bilen. Jag förstår att många gör det också. Det är en fin bil, men den börjar bli utdaterad.
Det är ju Chademo, det är så synd.
Absolut, men de flesta som köper en Nissan Leaf vet knappt vad det är, skulle jag gissa på. Utan de åker till och från jobbet. Det är som den här stadsbilen som vi pratade om tidigare. Här är ju Nissan Leaf. Jag har en kompis som har en Nissan Leaf. Hon åker den bilen hemifrån till jobbet och så hämtar hon ungarna på vägen hem. Och sen så åker hon hem igen och där kopplar hon i typ 2-laddaren. Och jag tror att det är många Nissan Leaf som går så. De har ju haft väldigt bra leasingpriser på de där bilarna. Under förra årets första kvartal så sålde de dock 828 bilar, så att det är ju en halvering i princip jämfört med då. Så det har ju minskat, men det är fortfarande väldigt högt upp på listan.
Alltså det är ungefär 422% mer än vad vi trodde det skulle vara.
Ja, nästan till.
Eller? Nej, inte så. Det ska jag säga, så att det som är kul med Nissan Leaf är också att man går ju faktiskt redan nu och går och köpa en laddbox med DC-laddning.
Det kostar lika mycket som 50, bil.
54 000 raka riksdaler. Och sen så kan ni använda Nissans batteri som husbatteri. Det är ju faktiskt mycket billigare än att köpa ett husbatteri. För husbatteri är, det finns nog få saker som är så dyrt per kilowattimme som dem.
Ja, fast då har man en Nissan Leaf på framsidan.
Ja, men om man ändå har en Nissan Leaf.
Ja, okej, du menade så.
Ja, det är mycket passiv aggressiv här. Alltså, vi får bjuda in Nissan och de får prata ut. Liksom, och det här är inte okej. Liksom.
Vi får göra det lite trevligare med Nissan Ariya istället. Som kom ut med 64 exemplar. Vilket jag tyckte var jättedåligt istället. För det är ju en bil jag tycker om jättemycket egentligen.
Ja.
Jag hade väntat mig att det skulle komma mer. För jag har hört väldigt många som har liksom sagt att de har väntat på Ariya. Och vad trevlig den ser ut. Ja, men den kanske är något för mig. Och sen så under Q1 här nu när de börjar leverera så är det bara 64 stycken. Då blir det lite så här, men 64 exemplar, det måste ju typ vara showroomsbilar.
Men både du och Kristoffer Rask har ju tokdissat en sån färdbil liksom.
Absolut, men det är ju för snabbladdning. Om man väljer att inte köpa den bilen för snabbladdningen så ja, då ska det ju vara väldigt specifika behov. Åker jag till Åre en gång eller två gånger om året, då skulle jag ju inte tveka. Och dessutom så verkar det stora batteriet som jag inte testade verkar klara sig lite bättre.
Ja.
Jag tror att den hade klarat sig mycket bättre om den hade kommit första halvan 2022 med bonus och all hype kring elbilen som var just där och då. Då hade den sålt mycket, mycket bättre. Nu vart den i samma veva som bonusen togs bort och allting började gå dåligt. Och de misslyckades med tajmingen på den.
Okej, okay, ja. Nej, men vi fortsätter väl prata lite timing här då, va? Och jag vill ändå ta upp Toyota som ju bataljat med Volkswagen som världens största biltillverkare. Och det har registrerats 44 stycken Toyota BZ4X. Jag vet inte om det är för många för det som de får eller om det är en för lite beroende på det faktumet att vi pratar Toyota, denna mäktiga. Vad händer Toyota? Jag menar, ni är så sena på racet här nu så jag börjar bli orolig för er. Man har alltså släppt en bil. Vi sitter och näggar på Volvo. Vi sitter och näggar på andra biltillverkare att de bara lyckats få ut ett par omkommenterade fossilbilsvarianter som går på el. Och sen att de stora nya plattformarna kommer inte förrän i slutet av året. Va? Men Toyota, vad händer nu? Lyckligtvis har man också fått iväg 21 stycken Toyota ProAce.
Där har de ju varit ganska populära väldigt länge också när det kommer till hantverkarbiten.
Det har man ju. Och det är ju där som jag tänker det finns hantverkarbilar är ju enkla. De är stora, det finns plats för batterier och de går inte särskilt långt. Men,
nej, det är inte alls samma krav.
Nej, du har liksom inte behovet av att accelerera upp som en galning på motorväg här. Och du bryskör inte med din Toyota ProAce trots namnet till trots. Den heter till och med ProAce City, den mest populära. Men du, Kristoffer Gullin, vad tänker du nu då? Efter detta, vad har du för tredje märke? Blir det väl för dig, va?
Precis, och eftersom vi pratade Nissan Leaf som har funnits väldigt länge så vill jag också prata om en annan bil som har funnits väldigt länge, Renault Zoe.
Ja.
Det är ju en bil som fick en facelift här för inte så länge sedan. Men den fick ganska dåliga betyg i Euro NCAP. 69 stycken har de registrerat under Q1 2023. Ner från 197 samma period förra året. Däremot har man ju en ny kung på tronen. Det är ju inte Renault Zoe som är liksom bilen som gäller hos Renault längre. Det är ju Renault Megane, min lilla favorit.
E-tech.
Megane E-Tech. Jag tycker den är så charmig och så mysig. Och det är så trevlig bil. Jag blir så glad varje gång jag ser den. Speciellt i den här röda färgen som jag körde den i. Min lilla kottepåse skulle jag vilja nästan säga. Jag tycker om den bilen jättemycket. Just för att den är så gullig. 352 stycken fick de ut under Q1.
Snyggt.
Ja, Renault, det är roligt.
Ja, verkligen. Renault fick ju också ut 152 stycken Kangoos.
Ja, där har de ju blivit jättepopulära också, transportbilarna.
Och en Master vet man inte riktigt var den står någonstans.
Nej, precis. När det kommer ner till en, två bilar sådär, då är det ju liksom antagligen person själva. Men eller Renault själva, förlåt. Då vet vi alltid ihop dem.
Ja, just det. Då vet vi att Master finns i elvariant då, kan man ju säga. Ja, men du, jag undrar ju vad som hände med Polestar.
Jag gissade nästan att du skulle prata om dem.
Mm. Plats nummer 13 ser ut att vara efter Nissan i märkesligan. Man har ju bara en bil, 508 stycken. I och för sig, alltså, jag vet inte, ska jag ta tillbaka den? Jag undrar vad som hände. Ja, det som hände är att de har ett märke och det har sålt 508 stycken. 508 stycken av en bil i konkurrens med dessutom Volvo C40 då, och XC40. Det är väl rätt bra egentligen.
Jag tror ju att C40 har gjort att Polestar har tagit lite mer skada. För jag skulle ju välja C40 alla dagar i veckan före Polestaren.
Kan jag få C40s utseende och Polestars system? Vet du vad? Jag glömde ens ställa en sak i förra avsnittet med standardutrustning. Och här kommer det. Det är ju Polestar-relaterat och Volvo-relaterat. YouTube i bilen, är det standard?
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo. Vill du inte sitta och titta på dig själv när du laddar bil?
Absolut inte.
Nej, det var jag som gillade det. Alltså. Okay. Jag blev så förvånad varje gång vilken bra video jag gjort. För det minns jag att varken jag spelade in den eller redigerade den att den var så himla bra. Nej, men där ligger ju skillnaden i Polestar tycker jag och Volvo. Att Polestar har ju ett bättre system och numera har de fått YouTube också. Medans Volvo har inte ens fått in en webbläsare i bilen ännu.
Nej, de ligger väldigt långt efter liksom, mjukvarumässigt, men övrigt så vinner ju Volvo på alla punkter i min bok.
Ja, ja det är lite underförstått att det är just i din bok när du säger
det. Ja, det är inte alla som tänker på det, så ibland nej. Är det bra att uttrycka sig extra.
Ja, tydligt. Det är det ju verkligen. Men jag tänker att du har etablerat dig som en liten gubbe i de här sammanhangen med din fabless för EX90 framförallt, alltså, då tänker jag.
Det är så roligt att du säger det, för att det är inte första gången som jag blir kallad en väldigt ung gubbe. Jag har blivit kallad i säkert 10 års tid.
Mm.
Så att, men jag tänker uppenbarligen att det är väl någon form av åra som jag ger ut.
Vet vad jag tror att det är, vet vad jag tror? Jag tror att det är klokheten, Kristoffer. Jag tror lugn och din klokhet som gör det faktiskt.
Mitt lugn, det är tur att det finns redigeringsprogram kan jag ju säga.
Ja, jag gjorde det.
Åkte en BMW EX1 här för ett tag sedan och så har jag laddat klart i Linköping och bilen startar inte. Jag kan säga att på videon så är jag betydligt lugnare än vad jag egentligen var.
Ja, jo, jag kände igen det där. Åh, herregud vad man har krånglat liksom. Man har en bra vinkel och sånt. Och typ det här, jag vet att jag skulle filma flaggen Charge på Ionity. Och du vet, det kom ju inte fram den här skylten efter jag väl hade monterat kameran. Ja, okej. Okay. Men där har vi ju Polestar i alla fall.
Precis. Och nu tycker jag att nu har vi pratat så billiga bilar, så vi behöver prata lite dyra bilar.
Precis.
Så nu ska vi prata 9 miljonklassbilar, och då blir ju 500 000 ganska billigt helt plötsligt.
Ja, det så är det ju, fast om du tar det gånger antal sålda 9 så blir det inte så mycket pengar.
Nej, det blir det inte. De dök ju upp i Sverige här i slutet av 2022, men började visa upp sina bilar här under 2023, och inga bilar hade registrerats före 2023, så Q1 i år är första bilarna. Och då är det ju ET7, den här stora sedanen som jag har provkört faktiskt. Och det är ju en stor lyxsedan som kostar en mille. 19 bilar har de registrerat under första kvartalet i år. Och jag skulle gissa på att 15 av dem är 9 själva. Att det är pressbilar, showbilar. Så. Man har ju börjat sälja SUV-en EL7 nu. Och den mindre sedanen ET5 här också. Har man också tagit in några bilar. Det är 16 stycken EL7 och 6 stycken ET5. Även där tror jag att det är typ pressbilar och showbilar. De vill ju utmärka sig som någon form av lyxbilmärke, och än så länge så har vi svenskar inte varit allt för intresserade av det. Det kanske blir så desto mer nu med nya EL7-SUV-en här.
Kanske, vi får la se. Du trodde jag skulle ta upp Audi.
Ja, det trodde jag.
Ja, trodde,
du är ju ett liten Audi-fanboy.
Är du en fangubbe så är jag en fanboy, är det så det funkar?
Oj då, nu känner jag att jag blev inmålad i ett hörn här.
Nej, men jag kan ändå tycka att vi kan beröra Audi lite faktiskt, men i form av att vi säkert ska prata om BMW. För att BMW är ett sånt här märke som jag tycker är fascinerande, också det här att man pumpar ut bilar och sen bara nämner man lite i förbifarten. Ja, men vi har ju en liksom, vi har ju elbilsvarianter också.
Jag har också valt BMW som min sista alternativ här. Och jag håller med dig fullständigt. Det är sån chill mode på dem skulle jag nästan vilja säga.
Chill mode, ja.
Ja, men bara trycker ut bilen så bara, ja, vill du ha el? Ja, men det har vi här borta. Jag hörde, det är inga problem.
Ja, det löser vi. Inga konstigheter liksom.
Vilken modell vill du ha? För att vi har 13 olika modeller. 13 är kanske att ta i, men har de 4 eller 5? Något sånt.
4 eller 5? Herregud, pojke lilla, eller gubbe lilla var det jag. De har ju, alltså jag måste ju räkna här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har de.
Räknar du med i3an då? För att den skulle inte jag räkna med.
Nej, men de har ju sålt 2 stycken.
Ja, jag reagerade också på att de hade sålt 2 stycken. Ja. Och det måste ju vara till någon museum någonstans, tänker jag.
Ja, men du, vi har ju då som sagt BMW i3. Men det, visst, man får väl räkna bort den då kanske. För den är ju borta nu. De ja. Gjorde ju inte en spänn på den. Men den mest sålda BMW elbilen är ju i4. Den är också gått
inte till förvånad.
Nej. Har du kört den?
Jag har tjatat på att få köra den.
BMW tillhör ju det här bolaget. De är ju lite svåra att ha att göra med för sådana små elbilsinfluencers som oss, som Kempower tilltalar oss. Intervju med Kempower i nästa avsnitt för övrigt. Men de har alltså sålt 552 stycken BMW i4. Och det säger ju lite då med tanke på, vi pratar om Polestar då, så att där har ju Polestars jobbigheter som har bara en modell, att 500 bilar är naturligtvis, en modell är naturligtvis jättebra. Men sen så kommer ju BMW och säljer 256 stycken iX1 också ju.
Mm.
Och det är ju gott, mycket gott. X1 är ju den nyaste BMW i gänget, va?
Ja, det är den.
Ja.
Det är det. Och sen, ja, det är också provkört. Det finns på min YouTube-kanal om man är intresserad.
Exakt.
Shameless plug. Precis.
Ja, nej. Man behöver inte skämmas i sina egna kanaler. Och sen så ditt motorstopp då, X3.
Nej, det var med X1.
Det var X1, jaha. Okej, ja, sorry. Så. De är ju identiska, X1 och X3. Det är liksom bara storleken. Typ, så. Det är som någon har krympt bilen. 233. Jag har ju faktiskt räknat med Mini Hatch.
Ja, det gjorde inte jag.
Nej.
Det tog jag som ett eget märke.
Just det. Nej, de får med BMW 193 stycken. Och sen BMW iX 191. Den är lite förvånande. Det är också där som jag då vill ta upp Audi också faktiskt. För att jag kan villigt erkänna att det var 2 stycken bilar som låg på min, när jag skulle köpa ny bil, så var jag riktigt sugen på att få en EX istället för en, som det sen blev, en Audi e-tron Q8. Nej, Audi Q8 e-tron.
Jag upplever inte dig som en BMW-person.
Nej, fast EX är en väldigt fin bil.
Absolut.
Med rätt färg, ska jag säga. Så det är väldigt viktigt det.
Jag tänker mig att för någon som bor i en storstad så är Audin med, det här är bara fördomar, Audin känns mer dig då.
Ja, okej.
Jag tror inte jag ska utveckla det mer utan att förolämpa massa personer.
Jo, kör. kör. 40-årig man, grovt överviktig. Är det Audi Q8 e-tron? Alltså?
Audi Q8 e-tron, den känns mer gubbig, medan de som liksom vill ha en stor SUV och är lite av det yngre slaget kanske, liksom så, de går på BMW iX.
Nej. Eller, det tror jag inte.
Jag tror att det är betydligt fler gubbar som kör Audi än BMW iX.
Jag tror att det är betydligt fler gubbar som kör BMW iX än vad det är som kör Audi faktiskt.
Kanske.
Vi får ju helt enkelt ta kontakt med respektive presskontakter och fråga hur gubbiga är era kunder? Helt enkelt. Nej, men iX är ju, det är ju som någon har tagit en Volvo 240 och bankat ut lite och en ny interiör och satt in ett batteri. Den är ju boxig som bara en iX just, tänker jag.
Okej.
Okay. Det är som en container på hjul.
Till skillnad från smala e-tron som är...
Ja, men e-tron har ju jättemjuka linjer och allmänt kramgjord.
Det finns ju en anledning varför den kallas fat e-tron.
Jo, men det är ju... Alltså, man kan vara tjock och kramgo. Det vet min hustru. Hon gillar mig. Ja, hon kom precis ner med kaffe här.
Så oj.
Jag får ge dig cred här nu så att jag tog upp henne här som varit tillsammans med henne länge och man hittar småfel. Ja, nu så får vi fortsätta här innan det här blir oerhört amatörmässig radio.
Det jag tycker är kul med BMW, om vi ska fortsätta prata, det är ju att de har ju inte... Jag kollade hur mycket de hade sålt under Q1 2022. Och det är ju inte jättemånga mindre. 1268 versus 1369 i år.
Mm.
Och det är ju nästan samma. Men skillnaden här är ju att istället för att de har tryckt ut små i3er för 350-400 000, så är det ju nu premiumbilar för 700-900 000 kronor. Så att jag tror BMW är rätt nöjda i vilket fall.
Det BMW iX föll på var ju att den den kostar min fullutrustare och därmed fullt rabatterade Audi Q8 e-tron. Den kostar ju fullutrustad lika mycket som liksom instegsmodellen för iX kostar. Men i slutändan så var det inte det som gjorde det, utan det var att iX är betydligt mer stötig än Audi e-tron. Så den faller liksom på den plåtcontainer den faktiskt är. BMW i7 34 stycken. Det är en fin bil.
Ja, den skulle du ha kört.
Så jag ett gäng på Autobahn när jag åkte ner till Nederländerna och provladdade en Tesla.
Inte helt fel.
Nej. Men du säger alltså att du har inga kvar här nu?
Nej, du tog min sista BMW här. Så den hade jag också för att jag tycker BMW är otroligt intressant elbilsmärke. Vilket de inte alls försöker titulera sig som.
Nej, då fortsätter väl jag då.
Kör på.
Jag har ju ett gäng jokrar. Jag har ju två jokrar här.
Oj då.
Och det är ju, alltså, jag vet inte, vi behöver inte analysera Mercedes kanske. Mercedes kan man analysera nämligen på samma sätt som BMW.
Oh, gud, apropå gubbe.
Sluta!
Det här är... EQE är en jättefin bil som jag jättegärna skulle vilja köra.
Magisk bil. Den är otroligt skön att köra. Den är ganska billig för att vara en tysk premiumbil också. Ja. Den är himmelskt att köra. Den är ju inte så himla stor där bak då. Nej, men jag tror att vi måste adressera en sak här som ju egentligen, om bilbranschen hade granskats som man granskar andra branscher, så hade man ju fått granska denna otroliga skandal som är Hyundai Ioniq 5.
Ja, det håller jag med om. På riktigt pinsamt. De har inte levererat alls under 2022. Det var typ 500-600 bilar. Under Q1 2023 så har de inte steppat upp. De vill inte leverera bilar.
210 bilar. De vill inte sälja bil i Sverige.
Nej, vilket är jättekonstigt.
Ja.
För att Kia säljer ju hur bra som helst. Hyundai skulle ju kunna sälja jättevolymer också.
Ja, det måste vara otroligt jobbigt att jobba för svenska Hyundai. Jag menar, alla som jobbar på de flesta bolag som har någon form av försäljningsmål sätts ju löner, sätts ju, ja, hur man avancerar i en organisation, prestigen sådär, internationellt. Jaha, vad gör ni i Sverige? Ni säljer ju inga som helst bilar. Nej, men vi får ju inga era taskmöttar liksom. Det är ju svårt att argumentera i lönesamtalet där. Jag menar, det, för om vi ska kolla på Ioniq 5 som bil, så det finns ingen anledning att den inte skulle sälja i närheten av vad Kia EV6 gör.
Jag hade ju till och med beställt den egentligen. Eller jag hade beställt den.
Ja.
Men den kom ju aldrig, eller den skulle ju ha så lång leveranstid. Och sen gjorde ju Hyundai sin uppgradering där som vi har pratat om tidigare. Där de uppgraderade alla för och tvingade folk att betala ännu lite mer. Det hade jag åkt på om jag hade haft kvar den.
Ja.
Men alltså, vänta i 18 månader på en bil, det var inte jag okej med.
Det var du inte, nej, och det förstår jag. Det ska sägas, det är lite spännande då, Audi där igen då, det är ju att en bekant till mig beställde en Q4 ungefär ett halvår innan jag beställde min Q8. Och jag kommer få min Q8 innan honom, och jag får ändå vänta från februari till september-oktober.
Q4 är också en bil som jag tittade på, men på grund av leveranstiderna så kände jag att det här funkar liksom inte. Q4 har ju jätteproblem med att komma fram till Sverige.
Ja.
Även om det börjar bli bra nu då, så har jag, vet jag en som har väntat i typ 1,5 år på sin.
Mm. Och då är ju, så bra är ju inte Q4 skulle jag vilja påstå, utan att ha kört den en enda meter. Men jag har ju sett den och suttit i den och konstaterat att det här var ju en instegsmodell.
Ja, men det är det ju. Du ska ju inte jämföra den med e-tron så. Men...
Nej, det... Men det var ju lite det som var poängen, att du är ju en sak. Jag menar, Q8 då i det sammanhanget är ju väl värd att vänta på. Men frågan är ju en Q4, om den är så himla väl värd att vänta på jämfört med allting annat som finns i den prisklassen. Oavsett det så skulle i alla fall Hyundai Ioniq 5 vara uppe i Q4-försäljning. Vi pratar alltså att den borde ju sälja minst 600 bilar skulle jag vilja ha iväg av Ioniq 5. Utan pardon.
Ioniq 5 skulle ju kunna vara den här stående rekommendationen istället för Skoda Enyaq. Eftersom den har ett stort bagage, den får dra 1600 kilo, den laddar snabbt, den är liksom okej att köra. Många kallar det svampigt, andra är mer komfortabla med det. Men det är ju alltid personlig preferens. Men alltså på pappret så uppfyller den ju liksom samtliga krav för att vara en bra, vettig elbil. Men eftersom de är helt omöjliga på att få tag i, så kan man ju inte säga köp en Honda Ioniq 5.
Hade det här inte varit podd så hade jag postat just nu den här meme. Men från Game of Thrones. Där det står shame, shame, shame.
Ska för övrigt köra Ioniq 5 och göra ett par videos om det i slutet på april, början på maj här. Så att,
kul.
Då får jag ju en full upplevelse av bilen.
Ja.
Se om jag kanske ångrar mig när jag gjorde avbeställningen eller inte.
Ska vi, innan vi avslutar här då har vi tagit våra favoriter. Vi måste också, vi tog ju snabbt toppen här innan. Vi måste ju också ta botten kan jag ju tycka. Och vi, där hittar vi ju många av våra kinesiska vänner då som ska slå sig in på marknaden. Men det är också en och annan japan. Så vi måste ta upp det faktum som heter Jaguar I-Pace med 5 stycken sålda bilar. Vem köper Jaguar I-Pace av alla bilar?
Ja, alltså jag har min mamma sambo
ja,
i så fall.
En,
för
ja.
Att Jaguar är ju, och jag har en gammal kollega som också nog skulle köpa den om han skulle köpa elbil. För att båda de två är liksom Jaguar fans. De är med i Jaguar fanclub eller Club Sweden eller vad den nu heter, och de får liksom hem tidningen om Jaguar som de sitter och bläddrar i.
Ah.
De köper en Jaguar I-Pace.
Är det fortfarande en fas på den bilen som gäller eller?
Nej, jag tror att de har uppgraderat.
De har ut... vad skönt.
De kom ju med en ny version eller en uppdaterad version 2021.
Mm.
Med lite nya finesser och det.
Det stämmer. Den kan till och med ladda 22 kilowatt. Så.
Ja, det är inte dåligt.
Enligt någon form av snabbgooglad webbsida. Men sen har vi Honda E också 5 sålda. Där har vi också shame, shame, shame Honda av den anledningen att Honda E hade kunnat vara en fantastisk stadsbil om den hade haft någon form av batteri i sig som inte är litet som ett ficklampsbatteri.
Men de tar ju betalt som att det var ett stort batteri.
Ja. Men jättesöt. Ser ut som en panda i ansiktet. Jag tycker den är
urgullig. Ja,
precis. Jättegullig. Sen där nere har vi ju sådana här, vet, så här Audi e-tron GT och sådana här fascinerade bilar som inte ska säljas så mycket. Då ju.
Nej, då tappar de ju lite av sin känsla.
Ja, men sen har vi ju Porsche Taycan som är ändå 201 bilar. Så. Men dit skulle vi ju faktiskt inte på listan. Vi har ju faktiskt Aura Funky Cat heter den officiellt i statistiken. Så 23 bilar har de fått iväg. Så att,
har du blivit ambassadör av dem än?
Jag tycker du är lite... Man måste få vara glad. Det är den enda katt jag gillar. Liksom.
Ja, och jag tycker bara att det är kul att driva med dig.
Ja, jag vet. Det är ju som pälsbollar. Liksom.
Det är en jättegullig bil. De hade ju ett jättebra privat leasingpris när de lanserades i november. Precis innan elbilsbonusen. De hade nog inte räknat med att den skulle försvinna på det viset som den gjorde. Det hade väl ingen gjort. Men de tror jag led ganska mycket av det.
Ja, jag insåg att jag missade ju säga då att Jaguar I-Pace är på plats 76. Honda E plats 75. Och Eura då är på plats 58. Men sen har vi ju, tycker jag också då, att vi... pratar då om de bilar som faktiskt har provkört. Så då har vi ju egentligen bara kvar en bil. Och det är ju Atto 3 då ju.
Den har fått ut en del. 172 bilar under Q1. Även där var det ju också väldigt bra privat leasingpris.
De har, sen vi pratade om det sist, har de infört en ny... nya priser här nu. Så att den är lite billigare igen. Jag menar, den slår ju Renault Zoe som du tog upp. Som är på plats 1 och 3 var 32. Ja, Renault Zoe är plats 41. Nissan Ariya plats 42. Så att det är ju, man är ju här och kämpar. Toyotan då, för övrigt BZ 46, plats 47. Subaru Soltera som jag är ju samma bil i princip. Då, plats 39. Om vi kollar sen på Tesla Model X med 35 sålda som är på plats 50 och Tesla Model S med 33 sålda på plats 52 så är ju inte det särskilt bra alls för att vara en kvartalsrush. Men det har nog inte rushats ut några bilar överhuvudtaget i det, utan de kom ju där nu precis innan nyår där man drog den istället. Man fick alltså registrerade 215 stycken Teslor den 30 90:e dagen. Man fick iväg någon på nyårsafton också, men dagen innan var det 215 då. Så de nya Model S och Model X som lanserades, Play det där, 210 på S och 186 på Model X, de drogs innan nyår. Det är ju spännande. Vi har satt och pratat här liksom om bensin. Ja, den här bilen, den lanserades här tidigt, runt 2012. Och sen så blev den då en elektrifierad bil. Men Model S, alltså det är ju en bil från 2012 ändå. Det säger en hel del, både hur tidiga de var och hur gammal den där är i grunden.
Men den funkar fortfarande. Den nya versionen är ju riktigt.
Den funkar, absolut.
Ja, just det. Du hade ju till och med kört Model X Plaid där, ja.
Ja, den är ju, jag tror i slutändan så enda problemet jag har med Tesla Model X Plaid och Model X i sig, det är ju att det är en jättefin bil och den hade kunnat vara billigare om de här, alltså de borde ha en billigare variant av den, för det är en jättebra familjebil. Model X, den är ju helt perfekt för det. Särskilt dörrarna där, liksom inga dörruppslag och sånt. Perfekt bil för det. Så att det enda som är synd med Model X är att den är så högspesad effektmässigt då.
Det är ju lite av Teslas signum. De vill ju att du ska köpa Model Y annars.
Ja. Och så. Men jag såg nu att Model X tar också bort parkeringssensorerna, så att det är inte bara de här Model Y och 3 som blir av med det. Spännande framtid.
Kan man väl minst sagt säga.
Vi är ju klara, så att för idag blir det ingen mer framtid i den här podden. Men ni kan ju till och med träffa oss om ni är i Skåne, i Malmö, utanför Malmö. Den 13 april. Det är en torsdag. Så att vi träffas 16.00 på Refillad plats då i utanför Malmö bakom Stora Bärnstorp. Sitter, dricker vi lite kaffe, snackar lite elbilar och ställer frågor och så. Så det finns ett event på Facebook där ni anmäler er om ni så vill. Och så man ser hur många som kommer. Så vi ser hur många som kommer. Vi är inte de som anordnar detta, utan vi är bara där och vill hänga med andra som tycker det är kul med elbilar.
Det ska bli riktigt roligt. Och jag har hört också att Kristoffer från Allt om elbil dyker upp där också. Så att det blir riktigt bra sällskap förhoppningsvis. Tyvärr kan jag inte nämna några fler, men det är många som har anmält sig.
Precis, tyvärr kan jag inte nämna fler. Det, inte då för att vi har hemlig GDP.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vi har verkligen listat utan för att vi helt enkelt inte vet vilka de andra kommer, men det är ju ett gäng som anmält sig. Vill ni oss någonting innan det så går det bra att mejla på info@elbilsveckan.se eller kristoffer@elbilsveckan.se eller se@elbilsveckan.se. Kristoffers YouTube-filmer hittar ni på Guiden om elbil. Mina YouTube-filmer hittar ni på Peter Esse. Och med det så tackar vi för visat intresse. Hej!
Hejdå!